21 maj 1990. Rapport från det första valet på 50 år.
Klockan är 7:05 när Morgonekot återvänder till valet i Rumänien, som tycks bli rena jordskredssegern, alltså för den styrande nationella räddningsfronten och inte minst för frontens presidentkandidat Eliescu, som har fått hela 83% av rösterna enligt en första prognos. Det är en västtysk prognos som inte grundas på räknade röster utan på intervjuer i vallokaler. Men även om alltså slutresultatet kan bli lite annorlunda så är tendensen klar, rapporterar Titti Nylander från Bukarest.
Segersiffrorna för den nationella räddningsfronten som grep makten omedelbart vid decemberrevolutionen blev högre än väntat. Gissningsvis pinsamt höga, även för fronten själv som fick hela 66% av rösterna till deputerade kammaren och senaten. Frontens presidentkandidat Ion Iliescu fick inte mindre än 83% av rösterna. Och även om siffrorna kommer att justeras i slutresultatet kommer den rumänska Gorbachev-beundraren utan vidare att bli Rumäniens president. Prognosen grundar sig på intervjuer vid vallokalerna av 16 000 väljare på 252 platser runt hela landet och gjordes av ett västtyskt företag enligt samma metoder som användes vid valet i Östtyskland, där uppskattningen visade sig stämma till nästan 100% med slutresultatet efter röstsammanräkningen. Om den styrande nationella räddningsfronten gjorde ett ännu bättre val än väntat blev resultatet för de två så kallade historiska återupplivade partierna sämre än förutsett. Frontens främsta medtävlare, det liberala partiet, fick bara 10% av rösterna och presidentkandidaten Radu Kumpanu åkte ner från 20% i tidigare opinionsmätningar till 11%. Det andra partiet med rötter i tidigt rumänskt 1900-tal, det nationella bondepartiet, fick avstå från sin väntade tredje placering som intogs av den ungerska minoritetens parti och på fjärde plats kom miljöpartierna. Gapet är himmelsvitt mellan fronten och de andra. Vid sidan av de liberala är det inget annat parti som når upp till 10%-gränsen. Även om förändringar kommer att ske under veckan när rösterna räknas står det klart att räddningsfronten nu befäster sin makt i Rumänien. Säkert har det varit av avgörande betydelse att fronten och Iliescu som person från början förknippades med de förändringar till det bättre som inträffade omedelbart efter omvälvningen i december efter åratal av fruktansvärda umbäranden. Mer mat på bordet och varmare bostäder. Men det står också klart att större delen av det rumänska folket nöjde sig med att störta Ceausescu, en av de mest förhatliga diktatorer som någonsin har funnits. Studenterna som demonstrerar i Timișoara och Bukarest blödde ensamma för ett vidare mål, att störta ett system. Den gamla statsapparaten med tidigare Ceausescu-trogna byråkrater föll i räddningsfrontens händer och nu kommer de alla att bli salongsfega i västvärldens ögon. De arbetar för en regering som kommer att bli demokratiskt tillsatt efter fria val, men i ett land utan några demokratiska traditioner. De båda konkurrenterna till presidentposten avvisade i natt prognosen som överdriven och gav antydningar om valfusk och oegentligheter under valet. Till och med den ständigt pågående studentdemonstrationen i Bukarest verkade tappa något av gnistan under natten, men sannolikt var det bara en tillfällig svacka. Titti Nylander, Bukarest.
Den 14 juni 1990, åter bråkigt i Rumänien.
Klockan är 7:05, detta är Morgonekot. I Rumäniens huvudstad Bukarest har minst 4 personer dödats i de värsta oroligheterna sedan decemberrevolutionen förra året.
Sporadisk skottlossning har hörts under natten i Bukarest, men armén tycks nu ha läget under kontroll efter de värsta oroligheterna sedan december förra året, då Ceausescu-regimen störtade sin folklig revolution och nationella räddningsfronten tog makten. Sammandrabbningarna mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor varade i nästan ett dygn och har krävt minst 4 dödsoffer. Mer än 90 personer har skadats, varav 4 allvarligt, uppges det. Det började natten till igår då kravallpolis gick till attack mot demonstranter vid universitetsplatsen i Bukarest, efter en 7 veckors maratonprotest mot president John Iliescu och Nationella räddningsfronten som beskylds för att upprätta ett auktoritärt styre. Igår eftermiddag pågick regelrätta gatustrider i Bukarest centrum och demonstranterna lyckades bryta igenom polisbärarna vid universitetsplatsen. Sen stormade flera tusen personer tv-huset och höll det ockuperat under en timme. Polishögkvarteret sattes i brand och demonstranter försökte också angripa inrikesministeriet. Myndigheterna satt in militär och utanför tv-huset och viktiga regeringsbyggnader står nu fallskärmstrupper och stridsvagnar. I ett tv-tal anklagade president Iliescu demonstranterna för att vilja genomföra en fascistisk kupp mot landets valda ledare. Han vädjade till befolkningen att sluta upp bakom regeringen och i natt kom tusentals gruvarbetare till Bukarest för att ge Iliescu och räddningsfronten sitt stöd. Oroligheterna betraktas inte som något direkt hot mot den rumänska ledningen men bidrar till att skärpa de redan hårda motsättningarna mellan regeringen och oppositionen. Göran Skånsberg, Wien.
Frågan om det verkligen har varit någon revolution eller någon liknande sak i Rumänien, den kommer upp då och då. Eller har det varit ett maktskifte bara? Ja, här är i alla fall en rapport den 8 oktober 1990.
Vidare om Rumänien med Stefan Hjertén från TT och Petter Mortensson från Röda Korset. Det finns sekuritat. Men kvar, det vet vi nu säkert. Hur många då, Stefan?
Ja, hur många det fanns, hur många det finns, det är nog svårt att veta. Men att de fungerar idag likadant som förut är en sak som är klar.
Hur kunde det gå så illa?
Jo, när kuppen ägde rum då så skyllde man mycket på Securitate. Securitate i själva verket gick de över väldigt fort till den nya regimen. Securitate-chefen Julian Vlad gick över direkt till de nya ledarna. Och sen under januari, februari, mars så talas det väldigt mycket om att man ska straffa dem och stora rättegångar. En amerikansk minister som var där ansvarig för mänskliga rättigheter ville höra exakt hur rättegångarna skulle gå till och så, men fick ingen besked alls. Idag står det klart att de är kvar likadant. Bara för en 3-4 dagar sedan sa presidenten Iliescu att ja, vi har kvar några tusen av dem. Och några tusen av en hemlig polis, det ni kan tänka ungefär om man sa samma i Tyskland om Stasin. De är kvar likadant. Där har det här paret på Mynttorget rätt att Securitate är kvar. Om de sen har orsakat att ge sig på just de här två, det är nästa fråga.
Vet man om Securitate har kvar sina utländska tentakler? De hade ju förgreningar ute i världen också, så vitt man kände till.
I den mån de hade folk placerade utomlands kan de väl säkert ha det fortfarande, men deras utlandsförbindelser har antagligen skakats om lite grann av hela världsläget som ändrats.
Mm. Har ni kommit i någon kontakt med dem på Röda Korset i ert arbete?
Nej, det har jag inte några som helst uppgifter om. Och ändå så täcker Röda Korset hela Rumänien idag, men jag har inte fått några sådana uppgifter.
En ny resning är det enda som kan rädda Rumänien, skriver Anna Maria Narti. Är ni ensam med henne i det?
Ja, det är kanske lite häftigt sagt, men i och för sig, bland stadsbefolkningen, bland studenterna, i oppositionen, Liberalerna och Bondepartiet så är stämningarna av den sorten, eftersom den stora händelsen ju under det senaste året har varit junis massaker i Bukarest, där gruvarbetare kom in på presidentens bud för att slå ihjäl folk. Det sägs ofta att det var 6 som dog, men vi vet att det var minst 40-50 som dödades. Det var en väldigt stor händelse när man också slog sönder tidningar som var till partierna, partihögkvarter och lite annat. Och man har aldrig gjort något åt det här, va? Utan än idag saknar oppositionspartierna i Rumänien telefoner, telex, tidningar. Alltså normala redaktioner, de försöker i alla fall komma ut med tidningar. Så på det sättet, de människorna skulle säkert vilja ha en stor resning. Å andra sidan så var det en majoritet som röstade med den här regeringen vid valet i maj. Så det är lite svårt att veta hur det utvecklas. Vad de flesta säger i Rumänien idag, det är att när vintern kommer, när bränslet tar slut, när folk fryser likadant som tidigare och när maten tar slut, vilket är på väg just nu, då kan det börja hända saker även med den stora delen av folket.
Blir det en resning som blir lånadrag av den förra, blir likadant kanske? Lika blodig?
Väldigt svårt. Jag har svårt att tro någonting i den stilen. Den nya makten i Rumänien, det här regeringspartiet FSNE, det finns knappast. Det kommer bara upplösas och försvinna. Det är liksom ingen existerande politisk kraft, utan det har vissa stödjepunkter. Securitate, armén och de här personerna, regeringen med Petre Roman, premiärministern, presidenten Iliescu, men det finns inte som liksom kraft. Nej, jag tror inte det blir samma sak. Det blir en annorlunda.
Men den nya revolutionen skulle kunna komma till vintern då, säger du, och utlösas av kyla, hunger.
Ja, man har väldigt svårt att tro att det ska kunna, att den här regeringen ska sitta till ett helt år efter det att den tog makten då, 22 december 1990. Jag undrar om regeringen sitter kvar då.
Tack så mycket. Ja, vi ska runda av ämnet Rumänien lite grann. Vi har lite kvar att säga, nämligen Petter Mårtensson, angående en, inte bara en kanske militär, en folklig revolution.
Nej, du
bokstavligt sådan,
utan frågade om det behövs en ny revolution, och så länge det gäller politik så tar inte Röda Korset ställning eller spekulerar i det, men vad vi hoppas på är en mental revolution där befolkningen, där myndigheter och även anställda på institutioner skulle ändra attityd i förhållande till alla de svaga grupper som vi nu har sett beskrivna, bland annat filmen igår.
Det är svårt att veta exakt vad som händer i Rumänien väl när man nu har lämnat landet, som du, Stefan, du kom ju därifrån nyligen. Svårt att hålla kontakt med landet.
Ja, det råkar vara en speciell sak med just Rumänien. Telefonerna fungerar knappast. Det kan ta 3-4 dagar att få igenom ett samtal ner. Brev försvinner och paket försvinner, och framförallt öppnas de alltid. Och tidningarna, bara en sån sak som att man trycker en 2-3 miljoner oppositionstidningar i Rumänien, men om man försöker prenumerera på dem så går det inte. Utan en statlig myndighet som distribuerar tidningar säger nej. Bondepartiets tidning Dreptatia kan man inte få sänd till Sverige. Det här gör att Rumänien är på något sätt en isolerad ö mitt i Europa. Det går inte att direkt få kontakt med vad de har för sig. Därför så blir det liksom så luddigt och sent det vi får veta om landet.
Rumänien. Cirka 40 000 sitter på så kallade barnhem i Rumänien. Ett tv-reportage den 7 december från flera av dessa hem, de har skakat hela världen. Barn i bur, barn fastbundna i sängarna som de aldrig lämnade. Liggande i sin egen avföring. Och barn av näringsbrist förtvinade. Och rädda för främlingar, men framförallt mycket rädda för sina så kallade vårdare. Svenska Röda Korset arbetar där nere, men det går trögt med återuppbyggnaden. För en tid sedan så fick vi reda på det stora utbudet av AIDS bland barn i Rumänien. Men det här var chock nummer 2 för världen.
Nu, enligt uppgifter så ska det ju sitta cirka 40 000 barn på de här barnhemmen. Alla kanske inte är lika förskräckliga som det vi såg igår, men kanske inte så hemskt mycket bättre heller. Och då undrar man, vad ska hända med dem då under tiden när attityderna förhoppningsvis förbättras? Mm.
Det är riktigt, och det finns barn av många olika kategorier på de här hemmen, och ett svar som till exempel jag då fick när jag var nere och besökte ett av de här hemmen som avbildades i reportaget igår, så var att det gällde då flest, för det mesta, friska barn, och eller som var åtminstone friska när de kom till institutionerna, och som då har möjlighet att till och med gå i skola där och utnyttja undervisningen. Men det finns ingen som tar hand om den. Det är ingen, de kan inte placeras ut i samhället igen, för det finns inga familjer som tar emot dem.
Jag tror att en vanlig fråga idag för de som såg det reportaget igår, det är helt enkelt, hur kunde det bli så här? Har du någon fråga?
Det är väldigt svårt överhuvudtaget för oss här i Sverige att fatta att någonting sådant är möjligt. Och det finns naturligtvis många teorier. En kan till exempel vara den att under den tiden som de senaste åren av Ceausescu-regimen, så då gällde det ju för det mänskliga folket att betala av sin utlandsskuld. Alla skulle delta i produktionen, och då fanns det helt enkelt inte plats för de här icke-produktiva grupperna, som då handikappade barn, föräldralösa barn, åldringar och mentalt sjuka.
När ser du någon ljusning?
Ja, jag kan se en ljusning redan nu då i varje fall, även om den är liten. På vissa institutioner i norra Moldavien har myndigheterna redan ökat personalen, mer än fördubblat personalen. Och bland annat då våra volontärer som arbetar tillsammans med unga rumäner och försöker väcka deras intresse för de här barnen. De har ju fått ett ganska bra gensvar från ungdomar som vill arbeta. Så det finns i varje fall en öppning, tycker jag. Det är klart att personalen att ändra på sättet att behandla barnen, det tror jag tar en lång tid. Men en viss ljusning kan man se redan idag.
Mm. Och det är den vägen man måste gå.
Ja, det är det.
Tack för att du kom hit. Vi ska också berätta att många hjälporganisationer alltså samlar in pengar till Rumäniens barn och att idag har även Radiohjälpen öppnat sina bank- och postgirokonton. Och numret till dem är det gamla välbekanta 90-1950-6 och så ska man märka talongen med Rumänien.
September 25, 1992. Inför ett val som till slut kan befria Rumänien från kommunismen. Rumänien idag.
Nu på söndag är det parlamentsval och presidentval i Rumänien. Ett val som enligt många äntligen skulle kunna befria det fattiga Balkanlandet från sitt kommunistiska förflutna. Men enligt de senaste opinionssiffrorna så kan Rumäniens nuvarande president Iliescu mycket väl komma att sitta kvar. Och Rumänien blir i så fall det enda östeuropeiska landet med fortsatt kommunistisk statschef. Den mest kontroversiella presidentkandidaten är dock supernationalisten Georg Funar, borgmästare i Rumäniens näst största stad Cluj, där han mycket aggressivt attackerar de etniska minoriteterna. Det är bara på Funars valmöten som bråk och våldsamheter har uppstått. Och därför kommer han numera med ett stort uppbord av poliser i hälarna när han ska möta sina väljare. Vår Östeuropa-korrespondent Kjell Albin Abrahamsson var med på ett av Funars valmöten i den transylvanska staden Cluj.
Massor med polisbilar och så stiger han ut den stora idolen Georgi Funar. Och människorna tar upp en spontan applåd. Man viftar med den rumänska flaggan. Och om det är någonstans som han är riktigt populär så är det här i Cluj där han är borgmästare. Och alltså en av de sex kandidaterna för presidentvalet. Många kallar honom för jokern i den leken. En joker som spelar hårt på de rumänska nationalistiska känslorna och där han hårt också attackerar ungrare och tyskar. Vi ska höra vad en av Rumäniens många ungrare, Peter Winter, säger om Georgi Funar.
He had no solutions for Romania's economic change and therefore his speech contains only empty phrases.
George Funar har inget politiskt program för Rumäniens ekonomiska omvandling och därför består hans tal enbart av tomma fraser. Så säger alltså journalisten Peter Winter, en av Rumäniens drygt 1,5 miljon ungrare, varav de allra flesta bor här i Transylvanien. Peter Winter är lite rädd för presidentkandidaten Funar eftersom, som han säger, spänningen mellan ungrare och rumäner kommer att öka ännu mer om Funar tillåts elda på. Vem är då den kontroversiella nationalisten Georgi Funar, presidentvalets egen Dracula-kandidat, en vampyr som fått politiskt liv genom att suga blod ur andra, en politiker som inte ens är rädd för vitlök, kors och solljus? Ja, han är 42 år gammal, han var lärare på en lantbruksskola innan han i år valdes till borgmästare här i Cluj. Hans ekonomiska program är som sagt magert, men där ingår att förbjuda utlänningar och utländska företag att äga rumänsk egendom. Utlandet bestämmer för mycket, Bukarest bestämmer också för mycket, ungrare och tyskar och andra minoriteter bestämmer också alldeles för mycket. De enda som har för lite att säga till om är vanligt folk, och Fonar är naturligtvis deras representant. Det var det enkla budskapet under valmötet här i Cluj, och människorna i det fullpackade sportpalatset jublade och applåderade. Fonar är en omtyckt borgmästare. Populariteten grundar sig framförallt på att han inför egna lokala begränsningar för minoriteterna. Peter Winter, som vi hörde tidigare, han är chefredaktör för en ungerskspråkig kulturtidskrift, och han berättar så här om det så kallade skyltkriget.
We have a bilingual plaquette in front of our redaction. Also in Romanian and Hungarian. So,
på väggen utanför vår redaktion hänger en tvåspråkig skylt som på ungerska och rumänska upplyser om att här finns redaktionen för vår tidskrift. Fonar kräver att skylten enbart ska vara skriven på rumänska, men eftersom det är en ungersk tidskrift på ungerska så vägrar vi att byta ut skylten. Då började Fonar att bombardera oss med böter, 30 000 lei per dag som skylten är kvar. Eftersom vår tidskrift finansieras av kulturministeriet skickar vi bötesinbetalningarna vidare till kulturministeriet i Bukarest. Fonar bestraffar alltså ministeriet med en lokal lag som inte existerar någonstans i hela övriga Rumänien.
Every paying is made by the ministerium, and we send the bills up to the ministerium. So it's very funny that Mr. Fonar is punishing the Romanian culture ministerium.
Peter Winter, ungersk chefredaktör, intervjuad av vår korrespondent Kjell Albin Abrahamsson. Staden Cluj har alltså sina egna lagar, skapade av en borgmästare med ambitionen att bli Rumäniens nästa president.
Ett klipp från TV den 27 september 1992. Här är en biskop, en protestantisk kyrka. Det var för detta en upprorsmakare. Han förklarar lite om revolutionen och vad som hänt efter den.
Laszlo Tökes arresterades. En präst som började tala klarspråk mot kommunistregimen. När han greps blev demonstrationerna våldsamma. Idag är Laszlo Tökes fortfarande Rumäniens mest upproriska präst. Idag är han biskop, och nyligen, inför valet, återvände han till sin gamla kyrka. Ännu en personlig protestaktion, hungerstrejk.
The problem is that the revolution was, as a matter of fact, was kidnapped. We can state that there was first for a week a spontaneous popular uprising, a revolutionary movement in Romania, but it was exploited, it was used by a clique represented with Iliescu. They want to save some hundreds of thousands of those who were in the nomenclature. They have to save themselves as killers, murderers, oppressors. So it is an existential interest of them to preserve the communism with a democratic facade.
Många av Ceausescus gamla kollegor har ställts inför rätta. De har fått långa fängelsestraff som de avtjänar här i Jilava-fängelset. Och där inne finns bland andra Tudor Postelnicu, Ceausescus inrikesminister och före detta chef för Securitate. Andruza Ceausescu, yngre bror till diktatorn Securitate-general. Julian Vlad, chef för Securitate, och diktatorns son Nico, kommunistpartiledare i staden Sibiu.
those trials were something like in the operas. They were only for the appearance. The regime, the post-communist regime, felt that something must be done, that there is a need for responsibles, but not the very responsibles were called to trial. No, the complete truth was found out. Only some apparent procedures were made. The investigations in depth were stopped. The papers of the very killers are hidden.
Laszlo Tökers bror var också dennes talesman. Han hade att hantera en skeptisk och ofta fientlig press som påstod att protesten i själva verket innebar att ungersktalande i Rumänien försökte bryta sig ur och gå upp i Ungern.
We cannot use our language freely. You know probably the primar of Cluj, the mayor of Cluj, who is a typical representative of the Romanian communist nationalist forces. He prohibited the Hungarian inscriptions of the shops. He wants to close the Hungarian language schools.
Folk trodde i allmänhet att armén stod på folkets sida.
It is not true that the army was with the people. It is an idealistic presentation of the reality. It is true that many of the leaders of the army, of the main office commandants and officers of the army, were shot into the crowd, and after that was made the idealistic image of the army, that the army is with us. I am only the catalyzer. As a pastor, as a man of the church, I am only a catalyzer of such processes for the truth, and that I was in 89. I am not a revolutionary in the romantic or general sense of the word.
Laszlo Tökers, en ungersk agent. Säkert inte. Hans kritiker påpekar att han råkade ut för en olycka i en ungersk regeringsbil 1990. När han avbröt sin hungerstrejk var det på uppmaning av den ungerska minoriteten och han fick inget ut av den, men den var ändå inte förgäves. För medan anhöriga betygar de som mördades sin aktning så fortsätter han att spela rollen som något av ett nationens samvete och kräva att allt det dunkla och mörklagda från december 1989 ska dras fram i ljuset.
September 1992. Kanske ett slutligt valresultat.
Först på lördag är valresultaten helt klara. Dagens siffror bygger på utfrågningar av väljare, utfrågningar gjorda av fyra olika rumänska och utländska opinionsinstitut och massmedieföretag, och sammantaget är siffrorna tämligen säkra. I presidentvalet blir det en andra valomgång om 2 veckor eftersom ingen av de 6 presidentkandidaterna fick 50% av rösterna. Men de senaste 2 årens president, John Iliescu, var nära. Han fick 48%, alltså bara 2% från en seger redan i första valomgången. Därmed bekräftade rumänerna att det är Iliescu de vill se som landets president. Trots Iliescus nära samarbete med diktatorn Ceausescu, trots Iliescus manipulerande med demonstranter och politiska hokuspokuskonster. Hans huvudmotståndare, universitetsrektorn Constantinescu, fick 33% av rösterna. Också i parlamentsvalet vann Iliescos nykommunistiska parti Demokratiska nationella räddningsfronten som fick 27%, medan oppositionskartellen Demokratiska konventet fick 23%. Det här betyder att det måste bli en koalitionsregering, och det troliga är att segrande Demokratiska nationella räddningsfronten väljer att samarbeta med andra vänsterpartier och med de nationalistiska småpartierna. Men också så blir det en tämligen svag regering och därmed politiskt vacklande kurs. Gårdagens val förlöpte utan större intermesson, vilket inte är helt självklart på Balkan. 2/3 av de 16 miljoner röstberättigade fullgjorde sin demokratiska plikt. Det är en uppmuntrande siffra, och vad slutresultatet än blir är det nog som en rumänsk politisk kommentator uttryckte det. Med gårdagens val förflyttades rumänerna upp från demokratins grundskola till gymnasiet. Kjell Albin Abrahamsson, vi.
Rumänien idag. Rapport från Bukarest den 20 november 1992.
Bukarest är rastlöst och nervöst. Bukarest har upplevt allt för mycket för att kunna vila lugnt. Och det har satt sin prägel på stan, som inte längre är en välstädad pärla i öster. Allt börjar förfalla. Husen behöver putsas upp, målas, renoveras innan det är för sent. Men hur ska det bli möjligt? Det är få städer i Europa som är så fattiga som Bukarest. Men den är värd att besöka. Du kan resa hit, knappast med charter, men med Tarom ifrån Köpenhamn. Det är billigt att resa hit och det är billigt att leva här. De breda gatorna genom centrum där vi går nu har ett enormt trafikflöde. Victoria, som gatan heter, som går från Piazza Victoria till Piazza Nazionale Unite, och Boulevard Maghero är all trafiks hjärtpulsåder. Samtidigt så finns de stora butikerna här, men när dagen blir kväll och det är lika många människor i rörelse som på dagen, då är det mörkt och svart ut efter gatorna. Här finns inte neonljusen, inte gatlyktorna, inte skyltfönstren, och du har lite svårt att vänja dig även om du upplevt kvällsmörkret i Sofia och i Minsk och i forna Östberlin. Det är så kompakt här, till och med de stora hotellens magnifika fönster ut mot gatan ser nedtonade ut eftersom man spar på strömmen också inomhus. Nikolaj Ceausescu började sin klättring mot makten 1965, blev president och diktator 1974, och han må vara död idag. Det han hann åstadkomma får måhända rumänerna lida för i alla dagar. Det skönaste i Bukarest är dess många parker. Du tänker inte på dem genast, men så småningom så märker du dem. Frihetsparken där vi går nu, med restauranger och fördolda hotell. Parco Libertati. Sismigio, stadsparken med sin lilla sjö. Botaniska trädgården i de västra stadsdelarna, Floriasca i norr. Precis som Parco Libertati här så har alla små sjöar och bäckar. Det rinner mycket vatten ner från Karpaterna. Det mesta samlades för upp i floden Dimbovita, som det ursprungliga Bukarest byggdes upp kring. Och här borta, alldeles utanför parken, så ser du Casa Republici. Och vad du än besöker Bukarest för, så finns det en sevärdhet som du aldrig kommer att glömma. Det är en fantastisk boulevard som leder fram mot Ceausescus vansinnesmärke över sig själv. Casa Republici, som är så oerhört att det hör till de allra största byggnaderna i världen. Det är ett fullkomligt häpnadsväckande 11-våningars jättebygge med flera tusen rum och hundratals lägenheter. Det är den enda byggnad jag vet som skymmer himlen. Ett Babels torn som aldrig störtar, men som ändå är obrukat. Det är bara några få rum som används. De flesta är inte färdigbyggda. Det här är en sevärdhet som rumänska turistmyndigheter gärna glömmer, men som turister gärna vill bese. Här är den stora boulevarden igen och vi har vandrat runt och cirkeln är sluten på sitt sätt. Boulevard Magera, där ligger Karpati som är namnet på turistbyrån. Samtidigt som man ska ge råd, tips och anvisningar så säljer man utflykter och övernattningar och det är alltid förfärligt mycket folk utanför. Jag har aldrig riktigt förstått vad de ska göra där, vad de väntar på egentligen. Men eftersom man säljer utflykter här så blir det ofta turisterna som söker information som får stryka på foten. Någon sa, rumänerna, de är underbart gästfria och vänliga, bara de inte jobbar med turism. Problemet är väl egentligen att det du söker saknas. Trycksaker, broschyrer och framförallt kartor. Men det är ju inte så lätt, gatorna har inte färdigbytt sina namn. Ibland är det ju lite absurda krav istället. 40 års förtryck och diktatur och nu har det gått ett år sedan man fick chansen att skapa en demokrati. Hur skulle det vara möjligt att skapa den på ett år? För ett drygt år sedan så fick brukaresborna inte prata med en utlänning utan att rapportera till polisen. Inte öppna sitt hem för en främling. Ibland behövs det mer än en kyss för att väcka den som sover djupt. Men kom hit till Bukarest och Rumänien. Det är vackert och det är vänligt. Och varför inte ge en kyss?
Berättade alltså Ulf Schenkmanis från Bukarest.
November 1992.
Den avrättade rumänske diktatorn Nicolae Ceausescus 41-årige son Nico frigavs idag efter nära 3 år i fängelse. Ett illavarslande tecken anser många rumäner.
Nico Ceausescu var den första i Rumänien som åtalades för påstådd inblandning i massdödandet av demonstranter under 1989 års revolution. Åtalet ändrades sen till olaga vapeninnehav och domen blev 5 års fängelse. Den gravt alkoholiserade Nico Ceausescu led av skrumplever, varför hans advokat länge vädjat om frigivning av hälsoskäl. Och idag släpptes alltså den kommunistiske playboyen. Frisläppandet är på ett sätt normalt eftersom han avtjänat halva strafftiden, men i Rumänien tolkas frigivningen som en eftergift och att kommunisternas synder nu är förlåtna. Det faktum att Iliescu omvaldes till president, att vänstern nu dominerar parlamentet samt att den nya regeringen består av många politiker från Ceausescu-tiden, ja, allt det här uppfattas av många rumäner som att decemberrevolutionen för 3 år sedan nu på allvar stulits tillbaka av det samhällsskick som stod för förtrycket. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
December 1992. Ibland så anklagas korrespondenterna för att alltid ha tråkiga nyheter. Men här är några glada.
Det finns naturligtvis massor med kloka förklaringar till varför det är så. Men jag ska istället verkligen plocka fram några trevliga nyheter från min del av Europa. Vad sägs till exempel om den här? En gammal rumän vid namn Stefan Buciulei i Lucio i östra Rumänien. Han fick häromdagen veta att han äger 36 miljoner dollar. 1939 sålde han nämligen som ung man från sitt skogsbruk stora mängder timmer till ett amerikanskt företag. Någon betalning han inte kvittera ut eftersom andra världskriget kom emellan. Och efter kriget kom kommunisterna och då var det liksom inte läge att ha kontakt med det kapitalistiska USA. Och dessutom hade skogen förstatligats. Och sen glömde Stefan Buciulei bort det hela.
Vad han inte visste var att pengarna för timmerköpet satts in av köparen på en amerikansk bank för 52 år sedan och att pengarna växte och växte och nu kan alltså den gamle mannen kvittera ut 36 miljoner dollar. Det blir mycket snus och brännvin för de pengarna, fast jag är nästan övertygad om att han kommer att ge bort de mesta av slantarna. För det finns faktiskt sådana människor. Vi stannar kvar i Rumänien. Aurel Ispas heter en pantlånare i Bukarest. Han fick en dag in en vacker reservoarpenna som hade tillhört diktatorn Nicolae Ceausescu. Kunden köpte inte tillbaka pennan under den föreskrivna tiden, så nu äger Ispas pennan, men han ska sälja den på en auktion till högstbjudande pris. Men nu kommer den glada nyheten. Pengarna som pantlånaren får för pennan ska han skänka till en välgörenhetsorganisation för handikappade eller föräldralösa barn. Kjell Albin Abrahamsson för Efter tre i Wien.
Tredje augusti 1993.
Rumänien står nu inför en ny kris. Gruvarbetarna kräver högre löner och gör sig på nytt beredda att tåga mot huvudstaden Bukarest.
Till och med Rumäniens avrättade diktator Nicolae Ceausescu fruktade de här männen. Gruvarbetarna är en stark faktor i Rumänien och nu är de på krigsstigen igen. 43 000 gruvarbetare strejkade sedan igår och de lyssnar till sin ledare gruvbasen Miron Kosma. Tillsammans har de tidigare blodigt slagit ner oliktänkande när dåvarande presidenten Ion Niliescu kallade dem till Bukarest för 3 år sedan. De har också sett till att den förre premiärministern Petre Roman störtades. Nu kräver de högre lön som med bonus skulle ge motsvarande 5 000 kronor i månaden. Det låter inte mycket för ett smutsigt och farligt jobb i gruvorna, men det är 10 gånger mer än vad deras landsmän i gemen tjänar. Strejkstaden Petrosan är huvudort i kolgruvområdet som idag bara producerar 2/3 så mycket kol som under kommunisttiden. Nuvarande premiärministern vägrar att möta de strejkande. Det tjänar ingenting till. Pengarna finns inte, säger han. Och nu överväger gruvarbetarna att resa till Bukarest igen för att resonera och eventuellt störta den svaga vänsterregeringen.
December 1993, 4 år sedan revolutionen i Rumänien.
Idag är det årsdag för revolutionen i Rumänien. Och Rumänien av idag har hamnat i en politisk kris med ett allt närmare samarbete mellan kommunister och fascister. Vår utsände rapporterar från Timișoara i Rumänien.
Det var här i Timișoara som startskottet gick för den blodiga revolutionen i Rumänien. Vreden spreds över landet till huvudstaden Bukarest och stormade och svallade i 7 dagar. Och idag för 4 år sedan störtades det kommunistiska diktatorsparet Ceausescu. Regering och opposition tävlar idag om att med manifestationer fira detta. Och någon dag senare, mitt i julen, kom kulmen, avrättningen av paret Ceausescu. Och Timișoara nu är en stad som på den relativa östeuropeiska skalan återfått åtskilligt av värme, ljus, kultur och välstånd. Och barnen på de chockerande barnhemmen runt om i Rumänien har fått det bättre, i många fall återförenats med sina föräldrar. och över Rumänien hopar sig samtidigt orosmoln. I parlamentet i huvudstaden Bukarest laddas gång på gång för misstroende mot dem mot premiärminister Vakarios reformkommunistiska minoritetsregering. Och Vakario försöker nu rädda sig genom att ge sig in i intimt samarbete med det ultranationella storrumänska partiet som är antisemitiskt, allmänt främlingsfientligt och som svepande kan beskrivas som fascistiskt och som förespråkar undantagstillstånd inom vissa sektorer. I ett land av svår ekonomisk kris, inflation, 400%, företagen fortfarande i statlig ägo, pratas det mera politisk taktik än reformer i näringslivet. Och detta sker veckan efter demonstrationer med 40 000 man på gatorna, den största manifestationen sedan Ceausescus fall. Men Rumänien är också ett land med hälsotecken, nya uppkäftiga tidningar och fria fackföreningar. Mannen som för 4 år sedan startade upproret, den ungerspråkige kalvinistiske prästen Laszlo Tökes, som avancerat till biskop, erkänner i en intervju med Ekot förbättringar. Men pekar också på hur zigenare än en gång förföljs och hur den ungerska minoriteten känner sig hotad.
While the constitution of Ceausescu prescribed, at least prescribed, it was not respected, but it...
Ceausescus grundlagar förordnade, även om det inte respekterades, att vi i undervisning och domstolar fick använda ungerska och andra minoriteters språk. Den nya konstitutionen däremot talar om det unika rumänska nationalstaten och tillåter inte att vi använder vårt eget språk i officiella sammanhang, inte ens i städer där vi har absolut majoritet. Det finns, säger biskopen, en skärpning av de extremistiska tendenserna. Och, konstaterar den gästande reporten, konturerna av en rödbrun koalition kan anas. Staffan Heimersson, Timisoara i Rumänien.